Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Efter en snabb morgonpromenad så är jag lite lätt andfådd, men jag befinner mig på mitt gym. Jag äger inte gymmet, men jag är medlem här. Och jag sitter här med min favorit-PT, John Tollesson. Han hjälpte mig bland annat med övningar till min bok. Och han har hjälpt mig med en trasig vad, en tennisarmbåge. Han har hjälpt mig att löpa på rätt sätt. Och han har hjälpt mig att hålla min artros under kontroll. Välkommen John.
Tack så mycket.
Du får 30 sekunder att säga något om dig själv.
Jaha, ja, då kom det. John Tollesson, jag jobbar som personlig tränare och medicinsk massageterapeut. Och jag har hållit på med det i 7 år, typ. Så det börjar bli lite grann. Och jag jobbar här på Teraktiv och hjälper allt från elitidrottare till den personen som är börja smyga sig in i gymmet för första gången. Så det är liksom hela spektrat där. Och personer som har sjukdomsbild och personer som vill hålla sig borta från sjukdomsbild. Sådär. Och angående artros då, som jag förstår att vi ska prata om idag, så är det en hel del. Det är många som har det, så det är relevant för många. Och det är någonting som jag stöter på såklart varje vecka.
Kanon. Vi ska prata om artros. Och ibland så brukar jag tänka så här att det är så ofta på kvällstidningarnas löpsedlar, så att det måste vara någonting som många har. Annars hade tidningarna inte skrivit så ofta om det. Så jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt vanligt. Vi ska prata om den fysiska delen av artros. Och del 2 på den här intervjun kommer att handla om kosten vid artros. Då ska jag prata med Emily som är kostrådgivare. Men vi börjar med den fysiska delen då. Kan du kort berätta vad artros är och kanske vad artros inte är?
Så artros är ju då helt enkelt avsaknaden av brosk, eller att brosket i en led har blivit degenerativt. Så broskhöjden den minskar helt enkelt. Till följd av det så blir ju en inflammation och den kan ju göra ont. Fortfarande så pratar en del om förslitningsskada, men det är liksom helt fel. Om man inte rör på en led så kommer man så småningom förmodligen få artros. Inte det att man sliter ut den, utan man kväver leden genom att inte ge den näring. För vi behöver cirkulation i ledvätskan så att ledvätskan går ut till ledkapseln, hämtar näring och sen så kommer tillbaka in till brosket och lämnar av näring. För det är så som brosket får sin näring, så att den kan bli av med ämnen som den inte ska ha längre och få till sig näring som den behöver för att bygga upp då. Så det är helt enkelt när höjden minskar. Och när man har brosk som funkar optimalt, då är liksom friktionen lägre än en skridsko mot is. Friktionen finns nästan inte. Men när det börjar bli en inflammation och naggas i det här, då går friktionen upp. Då kan man få ont utav artrosen.
Okej, och det är lite spännande här att det faktiskt är inaktivitet som gör det och inte aktivitet.
Ja, precis. Sen kan man ju såklart, om man får trauman, riktigt stora slag och sådär, om man är med i en bilolycka eller sådär, så kan ju det öka risken för artros. Även om man rör sig mycket för att det här brosket har blivit skadat då. Men det är inte det vanliga anledningen att man får artros.
Hur konstaterar man artros? Att det är artros och inte någon annan grej i till exempel knät?
Man gör ju lite olika tester för att se om det tycks vara artrosrelaterat. Man kan göra vissa tester för att se om det skulle vara just artros. Sen kan man göra andra tester för att se om det skulle vara muskulatur runt om som gör ont. Sen är det väldigt vanligt att man gör en slätröntgen. Slätröntgen kan man kan se höjden på liksom distansen som ledytorna är från varann, och det kan man ta vissa slutsatser ifrån, men annars så är det liksom en MR, då kan man ju se liksom exakt hur mycket det är. Sen är det så också att en person som har lite ont, kan få en MR och sen så ser man att leden är ju, det finns ju nästan ingen brosk kvar. Och efter det så får den här personen mycket mer ont. Eftersom att nu vet den att men, det ser ut så här och läkaren undrar på hur bra, eller hur den här personen kan må så bra. Eller tvärtom då, att en person har jätteont. Och sen kollar man på brosket och då ser det ut som att det är, ja, du har en liksom, grad 1 artros, inte något problem där. Så det korrelerar inte alls alltid med hur det ser ut. Mm. För frågan är ju, vad är det som gör ont? Är det ledytan eller är det musklerna runt om? Är det så att musklerna är det primära problemet? Är det ens artros som gör ont? Det är det som man behöver, den frågan behöver man ställa sig, så att man inte bara tänker jag har artros, det är därför jag har ont. Det är inte säkert. Så den är, det är viktigt att inte fastna i den där. Mm. För det finns andra saker som kan göra ont också då. Mm.
Det finns en mental aspekt i det också.
Ja, faktiskt väldigt mycket så.
Det är lite spännande.
Och ja, det är lite tråkigt. Sjukvården måste vara bättre på att berätta hela grejen och att det finns andra möjligheter också då. Mm. Jag var ute och läste för ett tag sedan på nätet om en person som hade artros. Och sen frågade den här läkaren, är det så att du har varit ute för någon skada? Eller så här, har du skadat foten? Ja, när jag var 7 år så stukade jag den mycket då liksom. Ja, okej, det är därför. Det är därför du har artros nu när du är 35 eller vad det nu var. Men det är så långsökt så man kan inte säga det. Nej.
Mm. Vad är det vanligaste stället som man har artros på enligt det du möter?
Höft och knä. Höft och knä, absolut. Och det är där de flesta operationer sker också. Mm. Där man byter leden och till slut när det har gått väldigt långt. Ja.
Yes. Symptom, du har ju varit inne på symptom redan, men vad... Är det bara smärta? Är det liksom det? Eller kan man skilja de här symptomen ifrån symptom av andra skäl? Liksom?
På artros så brukar det vara så att det är värst på morgonen innan man kommer igång. Man behöver liksom få igång den här cirkulationen i ledvätskan. Det sker inte lika självklart som hos en frisk led. Sen brukar belastning också, om man får en, som man säger, en axiell belastning, alltså att ledytorna trycks mot varandra. Att det också är någonting som kan påverka den här, det här symptomet negativt för stunden, ska jag säga. Och sen om man får en traktion, då, om det blir drag i leden, då brukar det underlätta, alltså att man tar bort trycket från ledytorna. Och sen så brukar det också gå över. Om det är så att man har rört sig och det gör ont när man rör sig, och sen så känner man dagen efter, och sen dagen efter det så känns det inte så mycket längre. Sen om det är en långtgången artros, så kan det ju vara så att man har ont mer eller mindre hela tiden. Då är det inte säkert att det är så jättestor skillnad på förmiddag och eftermiddag. Då. Men stelhet på morgonen brukar väl vara det första som man ser.
Ja. Jag får med att du brukar prata om, ja, du var inne på det nu, att om det gör ont ett visst antal dagar efter man har belastat det. Mm. Kan du säga något om det? Om det handlar om en dag, eller är det liksom problem om det tar 5 dagar innan det går över?
Mm. Om man tänker på träning då för artros, så brukar min måttstock i alla fall vara att det ska inte göra mer än en 5 ont när man gör aktiviteten. Tänk då att 10 ont, då skulle du tycka att det här är orimligt ont. Nu lägger jag av liksom. Vem som helst skulle göra det. Det ska inte göra mer ont än en 5 då, precis när man gör aktiviteten. Då vet man att man ligger bra i spannet där. Och med det sagt så får det göra ont. Men det ska inte göra ofantligt ont. Det får göra ont dagen efter också. Men 2 dagar efter ska det ha minskat avsevärt eller inte göra ont alls. Då vet man att man ligger bra i belastningen för sin artros och gör rätt rörelser. Det kan ju vara så att man gör en rörelse, belastar väldigt lite, men den rörelsen är helt fel för artrosen och därmed gör det väldigt ont. Så rätt rörelser och rätt belastning, då har du inte mer än en 5 ont, och det börjar försvinna dagen efter.
Jag kan ju bara jämföra med mig själv. Jag gick en dryg mil igår och det är klart det kändes på kvällen, men idag är det i princip borta, så att det
känns det bra. Det bra.
När vi ändå är inne på då, jag tänker ju det viktigaste med det här samtalet är ju såklart vad man kan göra själv, och då har ju redan börjat att gå in på det, men vad är dina bästa råd för vad man kan göra själv om man har artros?
Och det är ju att röra på sig. Mm. Som jag sa där tidigare, att den här ledvätskan, den måste liksom komma ut till ledkapseln, och sen så ska den komma in till de broskceller som behöver den här näringen eller behöver bli av med slaggprodukter för tillfället. Så den cirkulationen, de andetagen måste ske för att brosket ska vara vid liv helt enkelt. Sitter man vid kontor hela dagarna, då måste man ut och röra på sig efteråt. Det räcker inte att bara gå till skrivaren. Så det är väldigt absolut viktigast att röra på sig. Och oavsett om man har artros eller om man inte har artros, så behöver man liksom underhålla de friska broskceller som man har då. Och sen också att man har en god styrka i agonister och antagonister i olika rörelser, alltså de musklerna som är fram och de musklerna som är bak, så att man inte är mer stark på ena sidan, till exempel för knän, då att man även tränar baksida lår och framsida lår och vadmuskulaturen, att man har liksom den här helhetssynen i sin träning. Men att röra på sig, rör på sig, det är det viktigaste.
Och då tänker jag, eftersom jag själv har det, så kämpar jag med vad jag ska göra och jag testar olika saker. Har du råd om vilken typ av övningar? Och då tänker jag, springa är väldigt stötigt. Jag gör djupa knäböjningar varje morgon med en 12 kilos kettlebell i famnen. Och det känns väldigt, väldigt bra. Men om vi tänker löpning jämfört med gång eller kanske cykling. Ska man, ja, man får ju känna själv också, men vad är ditt råd liksom vad gäller stötigheten i övningarna? Eller vilken typ av övningar föredrar du?
Mm. Är det så att man har en långt gången artros, då kan det vara så att det gör en tia ont att gå snabbt eller att springa. Men det brukar vara helt okej att cykla. För då har du inte det här axiella trycket, alltså ledytorna mot varandra. Men du kan fortfarande belasta vadmuskulaturen, baksida lår, framsida lår. Om vi säger då till en knäartros. Så det beror lite grann på hur långt gånget det är då. Sen som jag tycker då, löpning, springer man på rätt vis så är det inte så väldigt stötigt. Då är det nästan mer stötigt att gå snabbt. För då går hälen i tydligt i backen och det här axiella trycket blir rätt så stort. Medan om man springer försiktigt, landar på framfoten först då, så är det mer gungning i det här då. Men såklart mer belastning än cyklingen då. Så basträningen i en knäartros eller höftartros, det kan absolut vara cyklingen, att man har det med sig. Men man ska inte boxa in sig själv. Är det så att det inte gör ont eller inte gör för ont att springa eller gå, då ska man inte sluta med det. För det är den absolut största risken med artros faktiskt, som kan leda till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och sånt där, att man sluta röra på sig. För då får man inte alla de här andra goda effekterna som man har utav fysisk aktivitet.
Mm. Mm. Jag kan ju bara nämna kort för mig själv då. Jag har ju som sagt artros i knät och jag märkte, jag har ju gått en löpkurs hos dig, så jag tycker att jag springer väldigt rätt. Men det är klart att det känns, en löptur känns. Men däremot så märkte jag att när jag sprang uppför, och då har jag en annan vinkel förstår jag i knät, så då har jag mindre ont, så att jag kör nu intervaller i uppförsbacke istället. Så det är precis som du säger, man får vara sin egen detektiv. Liksom. Det finns ju ingen som är bättre på ens egen kropp och ens egna symptom än en själv. Mm. Så det låter bra. Ska vi ta, vi fick faktiskt en läsarfråga och den handlade om operation kontra icke-operation. Och det gällde en tå.
Mm.
Och jag ska inte sticka under stolen med att de dagarna som jag har väldigt ont så går jag också och funderar på, ska jag byta knäled liksom? Hur ser du på det här med operation, dels i den här tån då som läsarfrågan var, och kanske knä också? Hur ser du på det överhuvudtaget?
Jag ser det som en lösning när man inte hittar tröst i andra lösningar, typ. För det är ju så att artros blir man inte av med. Det är så. Man kan inte generera brosk när det har börjat bli degenerativt. Man kan till exempel, om det är så att man har fått säga att en känd fotbollsspelare blir med om någon olycka som skadar dess brosk, så kan man ta ut stamceller och sen odla brosket och sen sätta in det i den här sprickan som har blivit. Men det gör man inte hos liksom, gemene man, och framförallt inte om det är i gruppen 70 plus som är där artros är väldigt vanligt. Och är det så att man har hållit igång och tränat och gjort alla de här sakerna, och sen, som ni kommer att prata om med Emily då också, sett till så att ledvätskan kommer med all den näring som behövs, alltså alla de här tillskotten som finns, som Emily säkert kommer att prata om, och allting som man ska få igenom kosten. Har man gjort allting det där, och man känner att nej, det funkar inte, och man har gjort den röntgen också, och man ser att amen, här ser det inte bra ut, friktionen är hög och kroppen skapar en inflammation utav det här, och det gör så att du inte kan träna och få alla de andra goda effekterna utav träning, så kan det vara fint. Men kanske först när det har gått så långt då. Sen om man kollar till knä eller höft, så är det ju så att man har ju ett bäst före datum på de här lederna. Så 50-åring, nej, då kommer du behöva byta den en gång till innan man trillar av pinnen, förhoppningsvis. Så 15 år har man på de proteserna som är nu då. Vissa går 20, 22 och funkar jättebra. Men det är det som sjukvården säger. Så i ett sent skede, ja absolut. Men så länge man håller leden i rörelse, det finns till exempel de som förstår på, så knipande med tårna. Tänk alla möjliga rörelser som går att göra i en led ska man göra. Så att knipa med tårna, att spreta med tårna, att trycka ihop tårna, att lyfta tårna uppåt. Försök att separera stortån då i det här fallet mot övriga tår, så att man får igång muskulaturen där runt. Det är ju det som man bör göra i det här fallet som jag ser i frågan.
Just. Tunna skor, tåskor, kan det göra att det stimuleras och att man får den aktivare?
Mm, det beror på lite grann, tänker jag. Är det så att säger att en person i 50-årsåldern börjar få problem, man misstänker artros, och så börjar man gå i five fingers, då kommer det förmodligen bli sämre, eftersom att den här personen har gått i bekväma skor hela livet och det blir någonting helt nytt. Då kan man säga att det blir en belastning som går över en femma i belastning då. Men är det en person som är aktiv och gör sina tåövningar och sådär, så kanske det skulle kunna vara en bra grej. Men inte som ett tidigt skede, nej, tänker jag inte. För då blir det väldigt mycket att lyfta tårna. Varje steg som man tar då blir ju en väldigt stor böj i stortåsleden. Och väldigt repetitivt på en dag. Om man går 10 000 steg så är det ju 5 000 uppåtböjningar. Men ingen nedåtböjning och ingen spreta och ingen klämma ihop då. Så då blir det kanske lite mer, lite för mycket av det goda där. Generellt så förespråkar jag det jättemycket. Men man får börja lugnt och kanske inte i en sjukdomsbild.
Just. Så till tåfrågan då, så gäller rörelse, tågymnastik, tårörelser och förhoppningsvis näring då, som vi ska prata om lite senare. Vi börjar att runda av. Har du, om du skulle få välja ett råd för artros patienter eller personer med artros?
Kommer jag åter till rörelse, alltså att röra på sig. Och fundera över det. Alla rörelser som man kan göra aktivt i en led ska man göra mycket utav. Även rörelser som man kan göra passivt i en led, alltså som inte musklerna själva gör, till exempel i den här storståsfrågan, att dra i stortån. Det kommer ju öka utrymmet mellan ledytorna, som också kan göra så att ledvätskan kommer åt brosket lättare. Så då kanske man gör 20 stycken drag och sen så gör man sin tågympa till exempel. Det kan ju vara lite jobbigare med höft och knä, men man kanske har en kompanjon som kan dra lite grann i det, och det är ingenting som kan gå sönder i det liksom. Men rörelse, man måste röra sig. Och gällande till knä och höft, är det så att man bär på en stor övervikt, så är det också någonting som kan hjälpa såklart. Men om man ser till grupper som bara går ner i vikt eller grupper som bara tränar och är överviktiga samtidigt då, så har träningsgruppen 2-3 gånger mer effekt än de som bara går ner i vikt. Så det är liksom att vi måste röra på oss. Ja.
Låter kanon. Bra, något sista du vill tillägga som du kan komma på?
Nej, det är, ja, var skeptisk. Och om det är så att man hittar någonting på en röntgenbild, så är det inte säkert att det är hela sanningen. Så fundera över det liksom. Muskler, ledkapslar, ligament kan också göra ont. Slemsäckar, det är inte bara artros allting. Även om man har artros trås, är det inte säkert att det är det som gör ont.
Kanon! Som alltid, kanonbra svar. Tusen tack för intervjun.
Tack så mycket.
Då har vi kommit till del 2 av det här artrosavsnittet. Och nu sitter jag med en sån där person som jag beundrar, som följer sitt hjärta. Och hon är också den där typen av person, ni vet, fucking queen of everything. Hon kan mycket saker. Men framförallt är hon här idag i rollen som kostrådgivare och livsstilskonsult. Välkommen, Emelie Löfstrand.
Tack ska du ha, Benny.
Jag ska också säga att Emelie jobbar, eller i alla fall har jobbat på Tedaktiv då, som John jobbar på, som jag precis har intervjuat. Men att hon nu kommer att ge sig ut i världen och följer sitt hjärta. Så på 30 sekunder, vem är du, Emelie?
Vem är jag? Ja, Emelie är född och uppväxt i Tanumshede. Jag har bott på lite olika platser i Sverige och utbildade mig första gången till kostrådgivare 2013. Och har haft eget företag med det och jobbat med det i Stockholm. Och sen vidareutbildade jag mig som till livsstilskonsult för ett par år sedan. Och har jobbat med det de senaste 2 åren.
Yes. Och nu ska du dra ut i världen.
Och nu ska jag dra ut i världen, ja precis. Jag tjatar på mina klienter om att de ska göra sin grej, följa sitt hjärta och magkänsla. Och då får jag ju leva lite som jag lär. Så att nu ska jag ut och jobba som digital nomad.
Det vill jag också göra. Det låter spännande. Men det här ska handla om artros och kost. Jag har ju pratat med John om den, ska säga, den fysiska delen av artros då, och nu ska vi prata om kost. Och då får jag säga som jag brukar vara lite kritisk till cancerläkare, och de brukar säga att är du så dum så du tror att kosten har med din cancer att göra. Så jag får säga på samma sätt nu då. Men Emelie, vad har kosten med artros att göra?
Jättemycket. Alltså allt som kroppen bygger, allt vi består av och allt, alla hormoner, alla signalsubstanser, alla känslor som vi känner, det byggs ju av maten vi äter. Så att absolut att kosten påverkar i stort sett alla sjukdomstillstånd, skulle jag vara så modig att säga. Och just vid artros, då är det ju så att problemet är att brosket bryts ner snabbare än det byggs upp. Och brosket, ledbrosket då, det består ju till en stor del av kollagen. Och det här kollagenet, det kan vi producera själva. Och vi gör det. Det börjar att minska vid 25 års åldern ungefär. Och kollagen, det får vi ju i oss via fuldelar på djur, inälvsmat, klövar, svans, tunga. Men det är ju inte så många som äter längre. Förr så gjorde vi, kokade ju buljong, käkade grisfötter och svanssoppa. Det gör inte så många av oss idag. Och vi märker ju då att Det är en byggsten som vi saknar. Så att fler och fler får ju artros på grund av brist på byggstenar. Och ja, vad ska man äta då?
Får jag bara stanna där vid kollagen då? För det är, som lyssnarna hörde när jag pratade med John, så har ju jag också artros i ena knät.
Mm.
Och just nu så äter jag alltså kollagen i pulverform då. Mm. Hur ser du på den skillnaden? Alltså äta så här riktigt kollagen och äta i pulverform?
Naturligt. Det är alltid bäst.
Det.
Alltså, det absolut bästa är ju att koka egen buljong med rotsaker och märgben. Men det ska ju funka i livet också. Och då är kollagenpulver funkar utmärkt som substitut. Ja.
Det låter bra. Ja, precis som du börjar med där. Vad är viktigt att få i sig om man har artros? För kost och för näring.
Ja, alltså först och främst så behöver du ju kollagenet, byggstenar till kollagen. Och nu kommer ett jättekrångligt ord som heter glykosaminoglykaner.
Den du.
Ja, precis. Det är små kedjor som bygger upp kollagen och brosk. Och här har vi hyaluronsyra till exempel. Det får vi av rotfrukter. Mycket av de här glykosaminoglykanerna finns i rotfrukter. Och sen så är det ju det här att käkar vi inte inälvsmat, ja, broskdelar, sådana saker, då behöver vi käka ett kollagentillskott. Eller som en liten, ett billigare alternativ. Om man har tomt i plånboken så kan du köpa gelatinpulver. Vanligt gelatinpulver som finns i bakhyllan i affären.
Istället för kollagen, sa du?
Istället för kollagen.
Ah, okay.
Just för att gelatinet är ju kokt kollagen.
Just det.
Så det är billigare än vanlig kollagen. Kan vara lite mer svårsmält för magen om man är känslig. Då är kollagen bättre. Men sen så är det ju så här att kroppen bryter ju ner allt vi äter för att sen bygga upp det igen. Och för att då bygga ihop kollagenet, att bygga ihop... ja, vi bygger inte brosk så snabbt, men vi bygger kollagen i kroppen. Och för att bygga ihop det här så behöver vi ju till exempel C-vitamin. Vi behöver mangan. Olika mineraler. Och det här blir liksom, det är så himla, aha, ska jag börja ta tillskott till höger och vänster för att kunna bygga ihop allting? Nej, ät massa grönsaker, ät rotfrukter, fisk, fågel, skaldjur, ägg, kött, naturliga fetter. Äter du den här blandade kosten så får du i dig det du behöver. Sen så lever vi ju på olika sätt. Vissa har kanske ett större behov av extra C-vitamin om de stressar mycket. Men det får man ju kolla mer individuellt då. Men du behöver äta naturlig, artegen föda för människan. I grund och botten. Sen finns det ju kosttillskott som man kan ta för att hjälpa till på traven. Och något som jag verkligen kan rekommendera, det är att ta, förutom kollagenet eller gelatinet, att ta ett nyponpulver med någonting som heter Gopo. Och det får man av strandnypon. Och där finns det Movo till exempel, en burk man kan köpa. Det här Gopo som finns i strandnypon, Det minskar på nedbrytningsprocessen i brosket. Det stoppar det enzymet som käkar upp brosket. Och för många är det också smärtlindrande. Sen så innehåller ju nypon mycket C-vitamin som vi ju behöver för att bygga ihop kollagenet. Så nyponpulver, kollagen och så gärna omega-3 också. Ofta så får vi ju, när brosket gnuggas, eller när benbitarna gnuggas mot varann, så kan det ju uppstå en inflammation runt leden. Och den här inflammationen kan ju skapa smärtan för många också. Inte bara att benen gnids mot varann, utan det är själva inflammationen som är smärtsam. Och då är omega-3 ditt bästa försvar.
Där måste jag stanna då, eftersom jag själv håller på med omega-3. Och eftersom det är min podd så får jag göra reklam. Och då gör jag reklam för mitt nya Instagramkonto som heter Omega Coach Sweden. Där jag ska försöka fördjupa mig just det med omega-3. Men det är jättespännande som du säger att omega-3 då sänker inflammationen. Men jag brukar ju prata om balansen mellan omega-3 och omega-6. Är det också viktigt för det här med artros?
Absolut, absolut. Får du för mycket omega-6 i dig så kommer du också öka på inflammationer. Vi behöver omega-6 som ett försvar. Men idag så får vi i oss så långt mycket mer omega-6 än omega-3. Vilket innebär att vi behöver fylla upp med omega-3 för att hålla en balans på det. För mycket omega-6 i kroppen kommer också öka nedbrytningen av brosket. Så att absolut, det är viktigt att hålla en balans mellan omega-3 och 6 vid artros.
Det låter bra. Och då undrar ju såklart lyssnarna, hur i all världen tar jag reda på det? Och då kan jag bara säga, kontakta mig. För det är ett enkelt blodprov så kan man ta reda på balansen där emellan omega-3 och omega-6. Bra. Fortsätt mer om kost.
Ja.
Och tillskott var du kanske inne på.
Och tillskott, ja, det är ju de tre som är egentligen. Alltså du ska ju inte känna att du ska behöva börja med massa tillskott om du har artros. Det viktigaste är ju att du ger din kropp byggstenar så att du dels kan bygga upp kollagenet och sen också att du inte har näringsbrister. För har du näringsbrister så ökar stressen i kroppen. Ökar stressen i kroppen så kommer nedbrytningen öka. Så att det är liksom, allt hänger ju ihop där. Men förutom kollagen, nypon och omega-3, vill du gå lite mer hardcore så kan du ju välja glukosamin. Och vilket är också en viktig byggsten när vi bygger ihop kollagenet. Ska du ha glukosamin så ska du köpa för häst eller hund. Det glukosaminet som vi kan ta, alltså det som är läkemedelsklassat då för människor, det är tyvärr i lite fel form. Så kroppen kan inte riktigt tillgodogöra sig det. Därför är glukosamin för häst det vi vill ha.
Det är lite spännande faktiskt. Många gånger så säger man att vi är mycket mer noggranna generellt över vad vi stoppar i våra djur än vad vi stoppar i vår egen kropp. Så,
visst.
Så det där stämmer nog.
Absolut.
Yes. Jag funderar på nyponpulvret där. Är det någonting man köper i hälsokostaffärer?
Ja, precis. Hälsokosten.
Yes. Och även det här glukosamin.
Glukosamin, ja, djuraffärer då.
Ja, just det. Då går det till djuraffärer.
Jajamän. Men det är vanligt. De brukar vara vana vid.
De vet att det händer.
Ja, ja. Precis.
Du
kan också ta, om du är väldigt känslig för stärkelse, alltså om du har svårt att få i dig rotfrukter, så kan du ta hyaluronsyra som tillskott också.
Just.
Och hyaluronsyran brukar vara smärtdämpande i sig också.
Ja. Vad heter det?
Hyaluronsyra.
Just det, det har jag sett på kollagen. Och finns det också med det tillsatt?
Ja. Ska ni köpa, om ni ska lägga pengar på ett kollagentillskott, köp gärna med hyaluronsyra och vitamin C.
Just det.
För då får ni lite hjälp där. Då får ni inte bara liksom byggstenarna till kollagenet, utan ni får även byggarbetarna som ska sätta ihop allting i kroppen sen.
Precis.
Så det är bra.
Finns det något man inte ska äta? Jag gissar att det finns det eftersom du pratar om inflammation.
Ja.
Så vad tycker du att man ska försöka låta bli för form av kost?
Vi ska absolut inte käka socker när vi har artros. Socker är ju någonting.
När ska vi äta socker då?
Vad sa du?
När ska vi äta socker då?
Helst aldrig, ibland, för att det är gött.
Även de som inte har artros. Ja, men det är bra.
Socker ökar ju nedbrytningen av brosket. Är det så att vi dessutom har ett högt blodsocker, alltså om vi är prediabetiker eller diabetiker och har ett högt blodsocker, så är det ofta också så att vi har små sockermolekyler som flyter omkring i blodet, som kallas för AGE. Det här är molekyler som sätter sig på kollagenet och får det att rosta, kan man säga. Det bryter ner kollagenet. Och de här AGE-produkterna, det är inte bara kollagenet som det förstör, utan det sätter sig även i blodkärl, orsakar hjärt-kärlproblematik. Så att återigen, det är ju sockret som skapar de här problemen och inte fett. Ja,
men vi ska undvika.
Ja, vi vill undvika mjölprodukter.
Mjöl?
Ja, vitt mjöl. Socker och vitt mjöl. Både socker och vitt mjöl ökar ju också på inflammationerna i kroppen. Och har du en förhöjd inflammation så ökar också stressen i kroppen. Och med en ökad stress i kroppen, ja, då får du en större nedbrytning. Har du också stress i kroppen så har du också, du förbrukar ju näringen mycket, mycket intensivare också. Vilket gör att du kan få näringsbrister som ökar inflammationer, som ökar stressen. Så att ja, plocka bort de här sakerna som liksom tar energi snarare än ger. Socker och mjöl, även produkter med mycket omega 6 då, som margariner.
Yes.
Lätta, Becell, Flora, ut med skiten, kasta det. Det är härdade växtoljor som är i helt fel form för kroppen och kommer skapa inflammation.
Just. När du säger mjöl, är mjöl och gluten samma sak, eller finns det gluten i annat än mjöl?
Ja, alltså så här, om man all sädeslag egentligen. Havret är lite snällare i och med att det inte har gluten, och glutens effekter på kroppen kräver ju ett helt avsnitt bara det. Men sädeslag överlag, just för att det benar ur kroppen på mineraler och kan skada tarmen. Skadar vi tarmen så får vi ett sämre näringsupptag, vilket leder till näringsbrister, och så är vi igång igen. Så att bort med det, och vill ni vara lite extra noggranna, även bort med baljväxter som man behöver koka. De innehåller också en hel del ämnen som stökar till det för tarmen och näringsupptaget. Så att, ja, det är det jag rekommenderar, att plocka bort i så stor grad man känner att man vill och kan.
Spännande. Jag tycker också att, nu pratar vi om artros, men egentligen så alla de här kostråden tycker jag alla ska tänka på.
Absolut.
Mer eller mindre.
Ja.
En sak funderar på där, vad vi inte ska äta. Hur ser du på mejeriprodukter? Jag läste någonstans att vassle och kasein till exempel kan vara inflammationsskapande.
Alltså mjölkprodukter som vi äter idag från korna är inte samma mjölkprotein som vi åt för 100 år sedan. Och skillnaden är just när det kommer till kaseinet, som är en sorts protein i mjölken då. Hur ska jag förklara det här utan att det låter för nördigt? Det finns ett ämne i kaseinet som omformas till en skadlig molekyl, kan man säga.
Själva alltså tillverkningsprocessen?
Ja, nja, alltså det finns någonting som heter beta-kasomorfin 7. Om man vill nörda in sig lite på det. Den här kedjan ser inte ut som den gjorde av vårt gamla mejeri. Och den här förändringen, om den kommer ut i blodet, så kan det starta en reaktion av immunförsvaret. De här peptiderna kan också ta sig upp i hjärnan och sätta sig i belöningssystemet. Vilket är därför många har så svårt att sluta med ost till exempel. Det är så gott med ost, ja, för vi får ju en väldigt fin kick utav det också. Men inflammatoriskt, ja. Och sen så har det egentligen ingenting i våra kroppar att göra. Mer än att det är gott.
Finns det skillnad, och som du ser det, finns det skillnad på mejeriprodukter och mejeriprodukter? Ibland pratar man om att det är bättre med liksom fullfeta produkter som crème fraîche hellre än vanlig mjölk. Finns det,
ja,
eller är det alla över en kam?
Nej, liksom? Är det syrade produkter, typ smetana eller crème fraîche kan också funka.
Yoghurt.
Yoghurt är ju också lite surare.
Mm.
Det här är lite snällare, för då inaktiverar syran de här skadliga peptiderna. Så att hellre syrliga mejeriprodukter, och sen att ni väljer från får och get är också lite snällare då än just komjölken vi har idag.
Mm. Men skulle du rekommendera att man egentligen försöker låta bli, i alla fall säga att man har svår artros då, att man låter bli alla mejeriprodukter?
Initialt,
ja.
För alla skulle jag rekommendera att plocka bort i 8 veckor både socker och gluten och mejerier. Plocka bort allt i 8 veckor och sen så börja försiktigt lägga tillbaka lite och se hur kroppen reagerar.
Mm.
Får du värk eller får du utslag? Det kan ju visa sig på olika sätt i kroppen. Men prova i alla fall, du har ingenting att förlora på 8 veckor.
Precis. Det finns inget livsviktigt i socker, mjöl och mejeriprodukter.
Absolut
nej,
inte.
Det är bra.
Det är inte bra. Människomat.
Nej, det är bra. Mm, så närings, alltså generellt om man sammanfattar det, eller jag försöker sammanfatta det i min hjärna här, så näringstät mat och låt bli näringsfattig mat.
Ja, precis.
Massa pasta och
låt bli macka och knäckebröd och pasta och de här grejerna som, ja, som inte tillför någon näring. Det tillför bara energi. Vilket är två helt olika saker.
Mm. Suveränt bra. Vi ska börja avrunda lite lättare. Om du fick av dina råd då, välja number one. Vad är ditt bästa råd för den som har problem med artros? Vad gäller kosten och den delen?
Det är ju lite hönan och ägget, men jag skulle ju säga börja med att plocka bort det som skadar kroppen. För oavsett hur mycket du bombar kroppen med näring, om du behåller de här livsmedlen som kommer att försvåra näringsupptaget och som kommer skapa inflammation, då står du ändå på plus minus noll. Så att bort med det som skadar kroppen först.
Tycker jag låter som ett suveränt råd, och generellt så brukar man ju säga att innan du börjar att fundera på att gå över till någon speciell diet eller något speciellt sätt att äta, ta bort skräpet först.
Ja, liksom, precis.
Så jättebra, kanonbra. Är det något innan vi slutar som du känner att du vill tillägga? Som du har missat någonstans?
Ja, en liten nördnot.
Det tar vi.
Levern behöver sin glans i strålkastarljuset också. Levern är ju, det är ju den som sköter vår avgiftning. Det ska ju ta hand om medicinrester, det ska ta hand om kemikalier. Det är så mycket som levern håller på med. Men avgiftningen är ju det som är viktigast. Har vi inflammation i kroppen så kommer levern inte kunna göra sitt jobb helt och hållet, för den måste ta hand om inflammationen först. Och då kommer avgiftningen komma lite på släp. Och om vi då inte har en bra avgiftning i kroppen så kommer vi skapa inflammationer, skapa stress på kroppen, vilket i sin tur leder till nedbrytning. Så att levern behöver fokus, inte bara vid artros utan alla sjukdomstillstånd. ta hjälp av någon som kan leverstöttning. För det kan vara en viktig pusselbit som vi kanske inte riktigt har hittat ännu. Levern, tarmen och hur viktig tarmen är och med näringsupptaget. Det har fått lite, liksom, folk börjar bli lite medvetna om det. Men levern, det kommer nog kanske dröja några år, men jag hoppas att folk får upp ögonen för den också. För den är så otroligt viktig när det kommer till sjukdomar och avgiftningen.
Spännande. Nu har du gjort mig nyfiken och säkert många lyssnare också. Vad kan, utan att gå in för djup på det och hålla en hel kurs i det, men vad, ge exempel på vad kan leverstöttning vara för någonting?
Ja, då, förutom då att givetvis ge levern alla byggstenar med den här varierade människomaten, som jag kallar det, så behöver levern pektin. Och det får vi ju i, om vi käkar vitkål eller gröna äpplen eller vinbär till exempel. Pektin, jätteviktigt. Men även lera.
Lera?
Ja.
Ska vi äta lera?
Vi ska äta lera.
Oops.
Vi har aldrig ätit så ren mat som idag. Det går knappt att få tag på skit i mat längre. Och jag menar, det var inte länge sedan vi gick ut i landet och drog upp morötter och bara liksom gned av på byxorna och åt. Det är allmänt känt att man rullar in sig i lera för avgiftning och som skönhetsdetoxkurer och sånt där. Men vi behöver även skiten i lite skitrensa magen. Det ligger någonting i det. För leran är det som ser till att vi kan kasta ut gifterna i toaletten i tredje fasen. Och levern avgiftar sig i tre faser. Och sista fasen behöver vi leran för att kunna skicka ut allting som levern har samlat ihop. Har vi inte leran så kommer gifterna åka fram och tillbaka mellan fettvalk och lever. Och där skapa inflammation.
Det är ju superspännande, för jag är rätt säker på att det finns en forskning, som, eller kanske mer än en forskning, som har visat att barn som är uppväxta på en bondgård är mindre sjuka än barn som är uppväxta i stan. Troligen på grund av att de får i sig mer, som du säger.
De är lite skitigare.
Ja, exakt. Men att de vistas mer i den typen av miljöer liksom, än en ren storstad. Liksom, eller stad. Bra! Kul! Ska vi hålla där?
Ja.
Då hoppas jag att lyssnarna har fått en bra dos om de fysiska delarna och en rejält bra dos om kosten vid artros. Så önskar vi lycka till alla som har artros.
Jajamän.
Tusen tack för att du ställde upp.
Tack ska du ha, vän.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.